Benjamin Ingrosso sjöng om Angela. Det är mycket med sommaren som är ljuvligt. Och så finns det en hel del som många tycker är mindre ljuvligt. Som när broms och knott gör det omöjligt att gå ut. När semesterkassan är skral. Eller när maneterna bränner hål på benen. Vi undrar vad din sommarplåga är. Och varför blev den det? Vad hände? Något särskilt? Komiskt kanske till och med. Men vi vill gärna också få tips på hur man kan bära sig åt för att få det bra. Det är jobbiga till trots. 020 22 10 30 020 22 10 30 är telefonnumret till Slussen där Gunn-Britt och Anna sitter redo att svara. Nu blir det nyheter.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Här är Ekot klockan 10. I Polen har nu båda presidentkandidaterna utropat sig till segrare efter dagens mycket jämna presidentval. David Rasmusson, vår korrespondent i Warszawa. Vad är det som händer egentligen?
Ja, vi fick ju en vallokalsundersökning här för en timme sen som visade att Rafał Trzaskowski, borgmästare här i Warszawa, och premiärminister Donald Tusks kandidat fick 50,3% av rösterna, medan hans motståndare Karol Nawrocki, som stöttas av nationalkonservativa Lag och rättvisa, fick 49,7%. Det är lite grann som man brukar säga i USA, too close to call.
Vad kan det få för konsekvenser att det är så jämnt och att båda dessutom säger att de vunnit?
Ja, konsekvensen är väl att det kommer att dröja innan vi vet vem som faktiskt har vunnit det här valet. Det lär vi veta någon gång imorgon bitti när rösterna är färdigräknade. Att båda säger att de har vunnit, ja, det måste de nog göra i det här läget. Men det kan ju bli en debatt senare och anklagelser om kanske valfusk eller att valet är stulet på något sätt. Men det är lite för tidigt att spekulera i det.
Tack så mycket, David Rasmusson, alltså på plats i Warszawa. Och mer om det här kan du höra i appen Sveriges Radio Play. Ryska bombflygplan värda nära 70 miljarder kronor förstördes i ukrainska drönarattacker mot ryska flygfält idag. Ukraina ska ha förberett operationen länge, det rapporterar vår Rysslandskorrespondent Maria Persson Lövgren.
Det här har varit en extremt komplex logistisk aktion som har planerats i 1,5 år. Och det handlar alltså om 4 ryska militära flygfält som har attackerats av drönare. Inte från ukrainsk mark, utan de har fraktats till Ryssland i lådor och sen stått på lastbilarna.
Hur skulle det här kunna påverka då eventuella förhandlingar om vapenvila imorgon i Istanbul?
På ett sätt så visar ju Ukraina att man fortfarande har styrka att genomföra en sån här komplex operation, och det kan så att säga göra att Ukraina får styrka också i de här samtalen. President Volodymyr Zelensky ska ha varit med och planerat den här aktionen, och han har också sagt idag att en delegation är på väg till Istanbul för att delta i samtalen imorgon.
Säger Maria Persson Lövgren i samtal med Katarina Bojve. Och i en kommentar om Ukrainas attacker säger Norges utrikesminister Espen Barth Eide till VG att kriget startades av Ryssland och att Ukraina har rätt att slå tillbaka mot militära mål över hela Ryssland. Han säger också att Ukraina än en gång visar att landet håller sig till folkrätten och bara angriper relevanta militära mål. Till skillnad från Ryssland som ofta attackerar ukrainska städer och dödar civila. Israels militär tillbakavisar nu uppgiften om att det var den som skulle ha öppnat eld vid ett center där mat delades ut till hungriga invånare i Gaza. I ett uttalande skriver armén att resultatet av en första utredning visar att den inte öppnat eld mot civila som befunnit sig i närheten. Nasser-sjukhuset uppger för Ekot att över 30 personer dödades i skottlossningen, men vem eller vilka som sköt är oklart. I Mexiko har 12 personer dödats vid en brand på ett drogrehabiliteringscenter. Brandorsaken är ännu oklar, men tidigare har drogkarteller i området attackerat liknande rehabiliteringscenter i försök att tvångsrekrytera patienterna. Så Sverige bör stoppa internationella adoptioner. Det skriver regeringens utredare Anna Singer på DN Debatt. Hon menar att det förekommit oegentligheter och att mänskliga rättigheter har kränkts. Staten borde erkänna de kränkningarna och be om ursäkt. Samtidigt föreslår hon att stödet till adopterade ska stärkas. Så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokalt någon regnskur. Över södra Norrland mer moln och på många håll regnskurar. I norra Norrland regn som långsamt rör sig bort norrut. Temperatur omkring 15-20 grader i söder och 5-10 i norr. Ekot med Daniel Wockner.
Det här är Karlavagnen i P4.
Den 1 juni räknas ibland som den första av 100 sommardagar. I alla fall enligt Kai Lundgrens dikt 100 sommardagar. Och sommaren kan vara alldeles underbar, men också lite småjobbig. Helene Almqvist heter jag och hoppas att du ringer oss på 020-22-10-30 020-22-10-30 och berättar din historia om din sommarplåga och inte minst varför den har blivit det för dig. Var det vid något särskilt tillfälle som aversionen uppstod, eller är det en långsamt stigande irritation mot getingarna som sabbar sköna frukostar på balkongen, mot bleka håriga ben i shorts på stan, stekos från allt obligatoriskt utegrillande fästingar, eller kanske den här?
Stanna efter natten lång.
Gyllene tiders sommartider toppar väl listorna på låtar som folk är urless på att höra när det är sommar. En sommarplåga helt enkelt, och det är vad vi pratar om ikväll. Men vi vill inte bara höra om hur störiga vissa sommarplågor är, utan också om hur man kan göra för att inte bry sig om allt det där, utan ändå fånga och njuta av sommardagen. Och nu ska vi ta oss till Kalmar. Där huserar Markus Claesson, eller hur?
Jajamensan.
Hur står det till med sommaren där du är?
Jo, men det stod ganska bra till faktiskt. Det har varit väldigt fin helg.
Ja, med sol och sånt. Så att,
ja, faktiskt. Det har varit väldigt varmt och skönt.
Åh, underbart. Jag har varit i Piteå och där var det inte lika varmt. Men det är fint ändå.
Nej, jag kan tänka mig det. Ja. Men det är väldigt fint annars där uppe, kan jag tänka mig.
Ja, det är det ju. Inte minst ju längre fram i sommar vi kommer med det här fantastiska ljuset som vi har här uppe.
Ja, visst. Ja, det kan jag tänka mig. Man borde ju ha ganska bra mörkläggningsgardiner där uppe, tänker jag.
Ja, eller så bara vänjer man sig vid sova. Ja. Du, vad är din sommarplåga, Markus?
Min sommarplåga är jord- och bålgetingar.
Det är två olika saker, förstår jag.
Ja, det antar jag att det är. Den ena bor väl någonstans och den andra bor i jorden.
Bålgetingar, det låter som de bor i bålen i magen, men det tror jag inte.
Ja.
Jaha, men vad är detta? Hur kommer det sig?
Ja, det började egentligen när jag var liten. Så jag har ju alltid varit väldigt så aktiv ute. Jag har inte varit en sån som har suttit inne ganska mycket. Sen var jag alltid barfota när jag var liten. Man var ute och lekte så här och som barn gör. Och från ingenstans så gjorde det bara väldigt, väldigt, väldigt ont i foten. Visade sig att det var ett bo där då. Så trampade jag på det. Och efter det så, jag vet inte om jordgetingarna har någon form av kontakt med varann eller något, för att efter det så i alla år fram så har bålgetingar och jordgetingar dragits till mig.
Nej.
På något vis. Hur vet jag inte? Det är väl säkert inte så. Men det känns så i alla fall, för att var jag än är så är de.
Nej. Oj.
Ja, så det är det absolut värsta med sommaren.
Ja, men du, jordgetingar, är de liksom, de gömmer sig nere i gräset eller i hål?
Alltså, när jag har fattat det som så verkar det som att de typ gräver ner sig lite. För jag brukar också ligga ut sola ganska mycket nu när det är så gött väder. Mm. Så kan man ligga så och så hör man att det sussar eller vad man säger, bissar. Mm. Och sen så kan man kolla runt och du vet, det är inga getingar här, inga bin. Men sen så typ när man drar bort filter man ligger på så kan det vara någon där som ligger i gräset. Ganska stor faktiskt.
Men du, minns du Markus då första gången som du trampade på en jordgeting, vad hände då efter det?
Alltså min fot var ju som två fötter. Jag blev otroligt svullen. Jag minns att vi var uppe i Stockholms skärgård när det här hände, för min morfar hade hus där uppe och då så fick vi åka in, kommer jag ihåg, till Norrtälje sjukhus, jag tror jag fick någon spruta. Jag var ganska liten, jag var typ 6-7 kanske.
Oj.
Och sen fick jag inte vara ute mer.
Oj då, va? Du blev portad från uteliv?
Ja, just det, i typ 2 veckor.
Jaha.
Ja.
Men du, så här i vuxen ålder då, när du fortfarande är livrädd för jordgetingar framför allt, hur har du några tricks för hur du ändå ska våga vara ute?
Alltså, som nu till exempel, kan jag ta ett exempel från helgen, så låg jag ute solade och sen så vår hund var ute med också. Och vi låg där, chillade. Och sen så hörde jag det här surrandet. Gigant, alltså det är som en helikopter. Och så tittade jag på hunden och hunden hittade ju den här och skulle börja jaga den från ingenstans. Och då tog jag den och sen sprang. Så att det här fäkta fly-effekten är fly när man ser jordgetingar eller bålgetingar.
Bättre fly än illa fäkta.
Ja, exakt så.
Ja.
Så det är det bästa tipset jag har. Alternativt ta med sig en toffla ut.
Okej. Fly eller toffla.
Ja, exakt så.
Mycket bra. Men du, tack så hemskt mycket Marcus Claesson i Kalmar för att du ringde och för till oss och berättade om din sommarplåga. Väldigt roligt att höra. Eller ja, hemskt att höra kanske man kan säga också.
Ja, det var ganska hemskt faktiskt.
Ja. Hoppas att du får en bra sommar, såna där getingar till trots.
Ja, ni är med.
Ja, det är bra.
Ja.
020-22-10-30 är numret ifall du vill ringa och berätta för oss om din historia, om någonting som är som en sommarplåga men som ändå går att hantera på något sätt. We had a plan, move out of this town baby, west to the sand. It's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you'd cue the songs and we get going. Brought you on home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn? I'm sure you lost it, didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing, were you in a fight? Did the nurse come get you, what's your alibi? I'm in my way back to LA and that's where you'll be forgotten. In 40 years you'll still be here, drunk wash up in Austin. Austin Boots Stop Working med Dasha. Fiskmåsar, en skral, semesterkassa, fästingar, det är några av de sommarplågor som folk skriver om på vår Facebook-sida. Det kan ni också fortsätta göra om ni vill. Jag är inte nödvändigtvis om alla just de sakerna, men om annat. Och vi undrar vad ni har för råd och tips när det gäller sånt som är sommarplågor. När det gäller just fiskmåsar som förgyller ens picknick med äcklig sås så att säga. Eller ifall pengarna inte räcker till en tur till äventyrsbadet med barnen. Eller ifall myggorna gör det omöjligt att sitta ute och njuta av sommarkvällen. Då kan ni också ringa oss på 020 22 10 30. Och nu har vi med oss någon som faktiskt kan allt om just myggor. Hej Anders Lindström, myggforskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.
Hej, hej.
Du brukar kallas för Sveriges främste myggexpert. Alltså, ja, först av allt, hur kommer det sig att du blev så intresserad av myggor?
Ja, det var ju lite av en slump. När jag började jobba på Statens veterinärmedicinska anstalt så då var både fästingarna och svidknotten upptagna. Så jag fick ta dem, myggorna blev liksom över, så fick jag ta dem då och ägna mig åt dem.
Jaha, och det är du glad över?
Ja, det har jag aldrig ångrat, kan jag inte påstå. Nej.
Jag har kollat på vår Facebook-sida här och det är ju tämligen många som tycker att mygg är det värsta med sommaren. Och flera pratar om att de också är sådana som ja, jag vet inte, en dam hon skriver att det kan stå 20 personer runt mig men ingen av dem har myggknott på sig medan jag har massor. Är det verkligen så att mygg dras mer till vissa människor än till andra?
Jo, men så är det. Och det beror på lite olika saker. Bland annat ämnesomsättningen då. Har man hög ämnesomsättning så utsöndrar man mycket koldioxid. Och det är någonting som myggorna känner lukten av och använder då för att hitta de här blodvärdena de som de suger blod på. Men sen är det andra saker också. Alltså vad man har för bakterieflora på huden. De här bakterierna, de bryter ner det här fettet som vi utsöndrar i huden som håller huden mjuk och sådär. Och då utsöndras det olika ämnen. Och beroende då på vad man har för bakterier och sådär så kan det vara olika att skilja. Och då har myggorna vissa favoriter bland
bakterier. Vilka bakterier är det? Det kanske inte går att säga. Vilka bakterier är deras älsklingsmat?
Det kan jag inte på rak arm. Det måste jag kolla upp.
Ja. Du, en del folk brukar ju säga att det kan bero på vilken blodgrupp man har om huruvida myggorna gillar den eller inte. Stämmer det?
Ja, det finns studier som är gjorda som visar på en del myggarter att de verkar föredra vissa blodgrupper. Men det är framförallt i de här, alltså den här som heter gula febernmygga och den som heter, som inte har något svenskt namn, Anopheles gambia, en malariamygga. Och de bor väldigt nära människor, alltså ibland inne i husen och sådär. Och då kan man kanske tänka sig att för dem kan det ju vara någon vits med att känna skillnad på blodgrupper. Men det finns inga studier gjorda på svenska mygg och jag har svårt att tro att en svensk skogsmygga skulle ha någon fördel så att säga av att känna skillnad på den ena eller den andra blodgruppen. Vi är kanske inte deras primära byte då på samma sätt som de här myggorna som bor inne i husen hos folk i mer tropiska länder.
Mm-hmm. Du, äter mygg något annat än blod?
Ja, de äter, de behöver kolhydrater precis som vi. Alltså olika sockerarter då. Och det är ju för att till flygmusklerna till exempel så att de orkar flyga runt och så honorna tar kolhydrater bland annat då för att orka flyga runt och leta efter blodvärdar. Och hannarna tar det för att orka flyga runt och leta efter honor. Så både honor och hannar tar då till exempel nektar eller saft från fallfrukt och sådär. Eller såna honungsdagg, alltså bladlusbajs som blir på bladen. Den innehåller en del socker och sådär. Så där kan man se dem sitta.
Ja. Du, jag hoppar tillbaka till där du sa om myggor i mer tropiska länder som kan... Det undrar jag, kan svenska myggor, liksom typ som malariamyggor, sprida sjukdomar?
Ja, vi har ju 8 arter malariamyggor i Sverige. Och malaria var ju en folksjukdom i Sverige på 1700-1800-talet. Sen försvann den då mot slutet på 1800-talet, början på 1900-talet och exakt varför vet man inte riktigt. Bland annat, alltså det var ju väldigt mycket som hände där på den tiden. Men en av de stora anledningarna är förmodligen att även de som så att säga hade det allra sämst i samhället fick lite bättre bostäder så att myggen inte bara kunde flyga in och ut och bita folk och sprida sjukdomar. Men sen har vi ju andra, vi har ju 2 myggburna sjukdomar i Sverige. Vi har den här som heter tularemi, eller harpest, som sprids med myggor, en bakterie. Mm. Och sen har vi också den som heter ockelbosjuka, då ett virus som kan ge ledsmärta och sådär.
Aj då. Hur märker man om att man har blivit biten av en sån mygga?
Ja, då får man ju, om man har tularemi så att säga, då får man svårläkta sår på bettstället som kan sitta kvar ganska länge då. Om man blir sjuk av ockelbovirus, då, sinbisvirus, då får man ofta en utslag på kroppen, röda prickar då, och sen efter ett tag ledsmärtor och sådär.
Så om man börjar upptäcka det där lite, jag tänkte mer på det, har man en chans att stoppa det om man inser i tid att man har blivit biten av en sjukdomsbärande mygga?
Ja. Jag tror inte att det finns någon varken vaccin eller så för de där. De är inte, man dör ju inte av dem så att säga, även om man, det kan vara bekymmersamt och ha ont. Det är inga vanliga sjukdomar, ska vi säga. Det är utbrott ibland med alltså några hundratals smittade och sådär. Men generellt sett så är det ovanligt att bli drabbad av det här.
Ja. Det finns mycket som man pratar om och gissar när det gäller mygg, men en sak som folk brukar säga det är att om man har blivit biten av mygg många gånger så blir man mindre känslig. Är det något som är sant?
Ja, man kan inte säga att det är en regel. Sådär. Men jag har till exempel blivit biten av mygg så pass att jag får inga utslag och inget kli längre.
Yes.
Det kan ju gå åt andra hållet så att säga, att man istället blir mer känslig, så att det är svårt att säga, att uppmana folk att bli bitna så mycket som möjligt. Det finns ju den här myten också, kan man säga, att om man går ut och lägger sig naken på någon myr i Norrland på försommaren och låter sig bli biten då hela natten, att man sen då inte ska få några besvär under resten av sommaren och sådär. Men det där är kanske inte något vi rekommenderar.
Nej.
Man kan bli ganska dålig om man får väldigt mycket, alltså bara kroppen reagerar så att säga på att man får väldigt mycket myggbett. Men det är väldigt beroende på ens eget immunförsvar. Och det varierar ju från person till person. Så att det är svårt att säga att ge några generella regler.
Mm. Du säger att du har blivit biten jättemånga gånger. Hur är det, de attackerar dig ute till vardags så att säga, eller är det de myggor som du umgås med i jobbet så att säga?
Nej, det är väl att man vistas på myggrika platser genom jobbet, ja.
Mm.
Sen jag fotograferar mycket mygg också, så då liksom låter jag mig bli biten för att kunna få bättre bilder på när de sitter still liksom. Och så då får man ju skylla sig själv också.
Men jag tar alla möjliga så här som man har hört talas om, att det finns diverse tips på hur man kan skydda sig mot mygg, och ett vanligt tips är att man kan odla växter som doftar mycket, som citronmeliss och lavendel och allt sånt där. Håller sånt myggen borta?
Nej, det finns inget vetenskapligt stöd för att det skulle fungera. Och det är ju en sak, alltså vissa av de här växterna innehåller ju såna här essentiella oljor då, som om man testar de oljorna så att säga, så verkar de ha en viss repellerande effekt, alltså att myggen inte gillar dem. Men själva blommorna verkar det inte finnas någon stöd för att de skulle skrämma bort mygg på något sätt, utan snarare så är de ju, kan de ju då dricka nektar från de här och på blommorna.
Mm. Men du, slutligen Anders, vilket skydd är bäst mot mygg?
Nej, det är ju de här klassiska alltså myggmedel som man kan köpa på apotek och butik. Godkända myggmedel. De är ju märkta då om de är godkända. Det har ju kommit mycket sånt här hitta på grejer med plåster och ultraljudsskrämmer och sånt där som är fullkomligt verkningslöst. Så att det är nog bättre att köpa riktiga grejer.
Mm.
Sen beror det ju på hur mycket mygg det är och hur mycket, alltså hur känslig man är själv. Om man tycker att det inte räcker då med vanliga myggmedel, då får man ju börja klä på sig med gärna lite grövre, löst sittande kläder då, som inte myggen kan bita igenom.
Ja. Det är väl ett klokt tips. Det är väl det mest stensäkra.
Ja, jo.
Tack så hemskt mycket Anders Lindström, myggforskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala, för att du ville vara med i Karlavagnen.
Tack själva.
Taking to a hotel, order up a meatball, buy myself a nice girl. Somehow I gotta get over.
Forget About Us sjöng Albin Lee Meldau. Tilde Skarin, vår dialogredaktör. Nu är du här igen. Roligt. Hej.
Hejsan, hejsan. Ja.
Vad skriver folk om?
Du, alltså det blandar och ger, höll jag på att säga. Det finns mycket som är sommarplågor om man tänker efter. Inte för att göra någon besviken nu på att sommaren är här. Men jag fastnade lite vid Gunilla som berättade att fiskmåsar, det är en riktig sommarplåga. För en fiskmås anföll hennes chihuahua igår.
Oj, hjälp.
Så sent som igår. Ja.
Nej, men hur gick det?
Hon skriver inte så mycket om händelsen i sig, men skriver så här att det var en helvit med gul näbb som kom och störtdök från ingenstans. Inga synliga skador på chihuahuan, men nu är hon faktiskt lite rädd när hon går ut. Så det kanske får bli lite fiskmåsträning med hunden, helt enkelt.
Ja. Ja, ja, precis. KBT.
Precis, det är ju ganska många som tycker det här med fiskmåsar är lite läskigt. Men Maria, hon berättade om att en korp stal en hel fikabox från dem. Och sen kom skatorna och skrämde bort korpen och den försvann. Och den är aldrig sedd sedan dess.
Oj då, ja, men det, så skatorna kan ha väldigt bra effekt på sommarplågande andra fåglar.
Exakt. Man kan ta lite hjälp alltså. Får vi in lite? Jag har en person till om, ja, du vill höra, Helene.
Det vill jag väldigt gärna.
Hon heter Helena, hon skriver bland annat så här att sommarplågor är ju spindlar och myggor, men det känns också som att det ibland förväntas att man ska göra en sån himla massa svindyra grejer på sommaren. Det ska resas runt i hela Sverige, bo i svindyra stugor, resas utomlands, besöka minst 4 nöjesparker, 5 badhus, 18 olika badsjöar. Vad hände med det här att åka och tälta tillsammans, spela sällskapsspel, plocka smultron i skogen, fiska och bada? Ja, kanske efterlyser lite tips på, vad ska man säga, saker som inte kostar så mycket att göra i sommar.
Ja, men det
kan man ju ringa in om.
Ja, när semesterkassan är skral, vad kan man göra då? För det är klart att det är lite av en, ja, men det är också en sommarplåga att man inte har möjlighet att göra saker.
Mm, precis.
Så vi tycker att det vore väldigt roligt om ni skriver in till oss, fortsätter skriva på Facebook och Instagram, eller vill ni mejla så har vi en mejladress som är karlavagnen@sverigesradio.se, eller så får ni väldigt gärna ringa också på 020-22-10-30, 020-22-10-30. Veronica Maggios 17 år är en låt som väcker sommarkänslor hos 12% av svenskarna, i alla fall enligt en undersökning för några år sedan. Här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om just sommar, eller snarare om sommarplågor och varför vissa saker känns jobbiga, kan kännas jobbiga med sommaren. Fast också om hur man kan få sånt att ändå bli bra. Och nu rullar vi iväg till Myresjö i Småland och säger hej till Angela Sandersson.
Hej!
Hur är sommaren där?
Just nu så är det lite regn ute, men vi har haft en fantastisk dag här med sol och lite ljumna vindar i alla fall.
Ah, det låter underbart.
Ja.
Du, Angela, du brukar vara ute och rulla i bil, eller någon slags bil, eller hur?
Ja, både bil och husvagn och även lite husbil.
Aha, husvagn ja. Och husbil, vilket är bäst?
Jag tycker husvagnen är bäst. Ja. Det är mer yta där att röra sig på, ja. Tycker jag. Ja.
Har du haft husbil/husvagn länge?
Ja, men jag har ju haft husvagn, eller vi har haft den i 25 år, men jag är uppvuxen i husvagn, men vi har bara haft husbil i ett år, så att det är lite nytt för jag, mig och min man.
Mm. Vart brukar ni ofta åka ut med hus? Vänta nu, just nu är det då husbil som gäller, eller har ni husvagnen också ibland?
Ja, vi har husvagnen också, den har vi på säsongsplats och så rullar vi med husbilen.
Aha. Okej, okay. Ja. Så den som ni rullar med, vart brukar ni åka då?
Det är inga ställen så. Vi för 2 veckor sedan var vi i Hökensås över helgen bara, så uppåt Falköping där. Annars förra sommaren var vi i Finland, åkte Finland runt och Sverige ner.
Mm. Mm. Och då bor ni på campingar, gissar jag.
Ja, det gör vi.
Du, jag kan tänka mig att det finns ett och annat som kan gnissla mellan folk på en camping med tanke på att det brukar vara tätt mellan vagnarna och att det kanske är en sommarplåga för en del. Det är ganska vanligt att man åtminstone på en allmän camping inte känner de man får som grannar, gissar jag.
Ja, så ja. Är det ju. Mm.
Du, vad är det som folk brukar störa sig på mest på en campingplats?
Ja, men jag tror att många stör sig över att om man sneddar över min lilla tomtplätt som jag har blivit tilldelad när jag checkar in, eller att någon sitter och har lite fest i sitt tält jämt oss och det vi vill inte höra dem och så. En del respekterar inte den här friden som ska vara och en del bryr sig inte om det eller så och tycker att det är trevligt att grannen har lite fest för det är härligt med sommar och man umgås och så.
Ja. Mm. Vad har plågat dig på någon camping någon gång?
Nej, men alltså jag är nog inte så lättstörd egentligen, men det jag kan tänka om man är ute och promenerar en tidig morgon så tänker jag att lika mycket störning på en kväll så kan det vara en morgon när den äldre generationen går iväg och slänger sina glasflaskor på morgonen och säger klir i klar i soptunnan istället. Så där klockan 6-7. Det kan störa minst lika mycket som om grannen har lite trevligt på kvällen.
Du är ute och promenerar tidigt själv alltså, så du har märkt att det är sånt som händer.
Ja, så är det ju. Ja.
Du, har du någon liten, nu nämnde du några saker, men finns det någon liten vett- och etikettskola så att säga, vad man bör och inte bör göra på en camping? Framförallt vad man inte bör göra så att det blir en sommarplåga för folk.
Nej, men jag tänker att sunt förnuft och att respektera varandra, för man bor ju lite tätare och det är mer lyhört än vad man har det hemma, kanske på sin trädgård eller i en lägenhet eller så. Ja, men att man respekterar varandra och att det är, om man gör det så kommer det vara jättefin gemenskap och man säger hej till varandra och sådär. Så att man tänker att man måste ge och ta, så blir det väldigt trevligt istället.
Ja. Du, jag läste någonstans i någon sån här artikel som handlade just om camping och sommarplågor, och då stod det någonting om att en sak som man absolut inte ska göra på en camping, det är att sitta där i sin solstol och stirra på någon som håller på att backa in, har problem att backa in med husvagnen och bara inte hjälpa till. Stämmer det?
Ja, men så är det. Ja. Det är bättre att gå och erbjuda sin hjälp eller så. Ja, men det finns ju de skräckexempel säkert som är så att man sitter där och titta på när någon stackare behöver plågas.
Ja, det skulle vara stressad man skulle bli om någon satt där. Och man känner sig som ett spektakel. Man ska inte använda slangen till färskvatten för att göra rent toalettanken heller, eller hur?
Nej, det ska man inte. Och det har ju kommit jättefina saker idag, så man kan stoppa in sin lilla toaletttank i en liten maskin och bara trycka på ett par knappar, så kommer den ut tömd, sköljd och fylld med medel. Så att det är fantastiskt tycker jag.
Oj, det var värst.
Ja. Ja.
Du, vad är det, om vi lämnar det här med sommarplågor lite grann, vad är det du gillar mest med att ta husbilen eller husvagnen och parkera på en camping?
Ja, men det är ju att det finns inga måsten. Jag är en aktiv människa, så att jag har jättemånga järn i elden hemma. Men när jag kommer ut så jag har mycket att hitta på där också. Men det blir ju på en begränsad yta, och att man, ja, men ändå hittar lugnet och kan varva ner där eller så.
Ja.
Mm. Ja, det är fantastiskt.
Ja, det låter underbart.
Ja.
Fint att få prata med dig, Angela Sandersson i Myresjö. Det var...
Ja.
Bra. Ha det så gott.
Tack.
Ja.
Ha det gott. Hej.
Hej. Och ni andra som lyssnar, ni får gärna ringa oss på 020 22 10 30 020 22 10 30 och berätta om era eventuella sommarplågor eller sånt som kanske har varit en sommarplåga men som sen plötsligt vände till något fantastiskt. Ring oss gärna. Pretend it's not the end of the world.
End of the World med Miley Cyrus. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 där vi pratar om sommarplågor. Och nu ska vi till Båsta. Hej Göran Persson.
Hej, hej, god kväll.
God kväll, hur är sommaren i Båsta?
Ska jag vara ärlig så vet jag faktiskt inte det, för jag står i Stockholm ikväll. Så att,
Jaha, minns han.
Ja.
Ja. Men du, då lämnar vi vädret i Båsta och så pratar vi lite om en sak som många tycker är en redig sommarplåga, är mygg. Och vad jag förstår så är det något som du har erfarenhet av.
Verkligen, verkligen. Mygg och knott. Gjorde lumpen 83 i Halmstad och vi var på något större övningsfält de hade utanför Halmstad och det var mycket sankmark och man skulle då hålla vakt på natten ju vid tälten. Och ja, det var mycket och knott och så det var, alltså, vi visste inte vad vi skulle ta till vägen till sista. Vi gick ut och tog på oss gasmask och allting sånt för vi skulle inte bli uppätna i ansiktet och ja, alltså det var men som jag sa innan jag pratade med tjejerna bak, så på den tiden så rökade ju väldigt många och man kunde röka inne på luckan också, så att vi hade vi en flaska vi stoppade fimparna i och så var det någon som började spåna lite där, att varför klarar ni er bättre än vad vi gör som inte röker? Och så började vi fortsätta på det och så började vi sila det här vattnet och testa det och det funkade jättebra.
Vadå, ni det här där vattnet med fimparna, ni silade det och gjorde ni? Smorde ni in er med det?
Ja, vi baddade i ansiktet och man säger i nacken och öron och händerna och det som var bad.
Så ni bara stank? Säger,
vi stank lite nikotin då ju, men mot jämfört med uppäten av mygg och knott så var det ju ingenting.
Så men satte de sig på er ändå? Men...
Ja, du kunde se myggen sitta på händerna på blodkärl där med de stack alla där.
Jaha, de var helt drogade alltså.
Ja, kanske. De fick en gratisfylla kanske, jag vet inte.
Men, och gjorde ni det här ofta?
Ja. Det blev liksom när vi visste vi skulle ut på de här fälten då så hade vi med oss och vi bärade in oss då innan vi gick ut. Så klarade vi oss.
Nej. Du, det var ett lysande tips. Problemet är att vi inte ska uppmuntra till rökning. Så då...
Nej, men det behöver man inte. Jag har förfinat det där så man kan ta ett par portionsnus och stoppa i en flaska och låta det täcka istället.
Har du testat?
Ja.
Nej,
ja.
Det funkar också.
Ja, funkar jättebra.
Nej, men det måste jag ge. Nej, ja, det kanske jag inte ska prova, men det vore spännande. Jo, jag måste prova det.
Ja, men man säger, om man vänder och tittar på allting, vad är det för kemikalier i myggmedel till exempel? Det vet vi inte heller.
Nej.
Men kan en människa överleva och snusa och röka så kan man väl överleva att man baddar det på huden några gånger. Kan jag tänka att det kan vara så farligt.
Precis, men man kanske inte ska hålla på allt för länge och göra det.
Nej, men man är ju inte ute alltid så ofta i bland mygg och knott. Så att,
Nej, men du, alltså det här, det var i lumpen som du lärde dig tricket med nikotinvatten. Men du har alltså förfinat den här tekniken, det vill säga att du har fortsatt att vara ute i naturen och bli attackerad av myggor alltså.
Ja, det är jag fortfarande. Så att, det funkar jättebra.
Jag kan inte låta bli att fråga, vad är det bästa med sommaren om man bortser från myggen?
Jag älskar sommar, värmen och kunna bada och allt det här och vara ute.
Ja, det är det du ser fram emot.
Helt underbart. Får man önska så hade jag gärna sett att det varit lite varmare i vårt land och längre, men så är det ju.
Ja. Det kanske, vi får se hur det blir den här sommaren. Men nu har vi i alla fall, tack vare Göran Persson i Båsta, eller snart i Båsta, tips på hur man kanske eventuellt skulle kunna göra för att bli av med, eller inte bli stucken av myggor. Det var ett ovanligt tips, men det är vi glada över.
Som sagt, det är väl beprövat.
Ja, jag förstår ju det. Ni var många. Var ni många i lumparlaget som körde det här?
Ja, det blev det. Vi började på vår lucka. Vi var väl 14 man tror jag. Men det spred ju sig på kompaniet och så vidare. Så att det var ju fler som fortsatte med det här tipset och, liksom, och provade. Och, ja, det var ingen som sa att bullshit, det funkar inte. Utan, nej.
Ja. Ja, men du, tack så hemskt mycket för den här fantastiska berättelsen, Göran.
Ja, tack själv.
Det är bra. Och ni andra som har en fantastisk historia att berätta om någon sommarplåga av något slag, ring oss på
020-22-1030-020. That's me before the cry.
Med Takida här i Karlavagnen, där Tilde Skarin är med oss. Hej Tilde!
Hej San Helene!
Det är väldig aktivitet på Facebook och Insta har jag förstått.
Oh ja, det diskuteras allt från mygg till måsar till jobbiga grannar tydligen.
Som grillar eller vadå?
Ja, spela musik verkar vara det stora problemet för många. Men det var inte det jag tänkte berätta om nu faktiskt, utan jag har lite så här getinghistorier att dra för dig.
Oho, ja.
Mm. Då är det så här, Ritva skriver att hon har getingallergi och upptäckte det här på ett lite obehagligt sätt. Hon skulle köpa en begagnad bil och då åt de innan, och han som då skulle sälja sin bil åt mig kom, och helt plötsligt så började jag bli konstig. Jag fick något konstigt i munnen, började bli sned och kunde inte prata. fick åka till sjukhuset och undersöka, och då var det så att det var en geting som hon hade svalt i drickan.
Nej.
Ja. Så då, det var då hon märkte att hon var väldigt allergisk mot det här. Det blev faktiskt inget bilköp, skriver hon också. Och killen som skulle sälja bilen måste ju tycka att det här var väldigt konstigt. Efter ett 8 timmar så fick hon i alla fall åka hem igen.
Men så hemskt. Det ja. Var en förskräcklig historia.
Evi är också lite inne på det här att när vankas getingsommar så blir hon lite orolig och går runt med allergikittet med sprutor och tabletter. Men försöker ha anlitat antisimex och spruta i bon som hon ser. Men försöker annars vara och påta i trädgården och njuta på sina uteplatser med mat och fika så fort vädret tillåter. Så hon säger att det går ändå att hantera.
Ja.
Det är skönt att höra.
Tack till det. Och ni som har något att berätta om era sommarplågor, ring oss på 020 22 10 30 020 22 10 30.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Klockan är 11, här är Ekot. Det är väldigt jämnt mellan kandidaterna i den avgörande omgången av det polska presidentvalet som hölls idag. Ett val som beskrivits som ett ödesval. Varför det är så viktigt berättar Peter Jonsson, journalist, författare och Östeuropakännare bosatt i Warszawa, mer om.
Dels kommer det att avgöra hur den inrikespolitiska situationen ser ut under de närmaste åren i Polen. Och då framförallt om regeringen TUS kan genomföra de reformer som de gick på val på. Och det är ju bland annat abortfrågan, och det är framförallt en reformering av rättsväsendet som presidenten kan blockera och har blockerat och kommer att blockera om det blir Nawrocki som vinner valet. Och som går att genomföra om det blir tvärtom om Trzaskowski. Det andra gäller utrikespolitiken, det vill säga inträdet i Europeiska unionen, inträdet i Ukrainas eventuella inträde i både EU och NATO, som kommer att försvåras om Nawrocki vinner. Det är de här två frågorna som ligger i nivåskålen. Därför är ju det här valet egentligen inte bara ett polskt val, utan det gäller hela Europa.
Peter Jonsson intervjuades av Linnea Wannefors. Under dagen har dödssiffrorna stigit efter att palestinier beskjutits i närheten av ett matutdelningscenter i Gaza. Enligt Nassesjukhuset i Gaza har över 30 människor dödats och runt 200 skadats. Ett tiotal svävar fortfarande mellan liv och död på grund av brist på medicinsk utrustning.
Nasser-sjukhuset i Khan Yunis, som redan går på knäna, tog emot de flesta dödade och skadade efter beskjutningen vid ett matutdelningscenter i Västra Rafah. Enligt vittnesmål till Ekot öppnade den israeliska armén före gryningen eld mot tusentals hungriga och desperata människor som hade samlats en kilometer bort från ett amerikanskt matutdelningscenter. Sexbarnsmamman i Kramnas